Varmt välkomna till ett alldeles nytt avsnitt av Lördagsfika! Hej Maja!
Hej! Tack för välkomnandet.
Alltså det är så himla kul att köra igång Lördagsfika igen och det är så himla roligt att du är här.
Lördagsfika är någonting helt nytt för mig, så det blir lika spännande för mig att vara med. Jag har sett fram emot det här sedan jag fick frågan.
Jag med. Så hur känns det just nu då, här och nu?
Jo, men det känns bra. Det känns ju alltid lite sådär ny sak pirrigt i magen. Men jag tänker att det kommer bli bra.
Jag har också det här pirret i magen. Det är jättehäftigt. Fast det har jag alltid när jag spelar in.
Ja, men jag tänker att det behöver ju inte vara alltid dåligt det här pirret man har i magen. Det är bra också.
Ja, jag gillar att ha pirret. Det är då man känner att man lever.
Ja, men exakt. Man vet att man ska göra någonting som man har sett fram emot, liksom.
Ja. Det var någon... jag tror att det är... Jag tjatar mycket om J.P. Phillips. Men han är väldigt inne på det där liksom, med att när man har pirret, att man också verkligen kopplar på att det ska vara roligt. För då släpps alla ens delar fram och kreativiteten och lusten. Och det blir mycket lättare med de här sakerna som man ska göra. Om man också har kul.
Ja, så är det ju. Och det är ändå någonting med kreativiteten som gör att det blir kul, tycker jag.
Gud ja. Du är också kreativ person, det vet jag ju.
Ja, men jag är det. Jag älskar den biten. Att komma på nya idéer och liksom tänka framåt och... Jag tror att det har hjälpt mig också mycket i mina erfarenheter att jag är den typen av person som vill framåt.
Ja, det tror jag också. Vad är det du gillar mest att göra? Kreativitetsväg.
Jag vet faktiskt inte. Jag är ganska... Jag är nog inne på allting. Det är liksom som att hjärnan alltid går. Det spelar ingen roll om jag sitter och pratar med någon. Så går liksom hjärnan hela tiden. Oberoende av ämne egentligen. Men sen har jag ju mitt sorg och saknar konto på Instagram. Och det är klart att där får jag just nu ut väldigt mycket kreativitet. Skapa innehåll.
Ja. Så, alltså precis så. Och det var faktiskt kul för att idag när du och jag spelade in det här, igår såg jag, alltså dagen innan vi spelade in det här, så det har ju gått ett tag när ni som lyssnar på det här, men då såg jag att du hade bytt namn nu och hade fixat en ny logga.
Precis. Jag har ju fått vänta på det här, det var ju så himla otur. Jag misslyckade, jag har ju haft så meta-verified konto. Och jag misslyckades, jag var så peppad för att byta namn förra månaden. Men jag misslyckades med att ta bort den prenumerationen. Så att jag fick vänta en månad till. Men nu, igår, blev det gjort.
Ja, eller så nu är det bara, eller just det förrgår var det. Och så nu är det bara sorg och sakna.
Ja, precis.
Just det.
Jag har ju den här sorg och sakna podden, den ligger ju där och skräpar i bakgrunden. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den.
Nej.
Men ja, jag tänker sorg och sakna är liksom, det är bredare.
Ja.
Mm.
Ja, det tycker jag också. Jag tycker det har den också, jag gillar det på något vis, för det är liksom så här. Sorg och saknad, det blir väldigt tydligt, det blir väldigt nischat och brett samtidigt. Du får in sorgen och du får in saknaden i namnet, så jag tycker det faktiskt är väldigt bra.
Ja, det är, jag har fått en del kommentarer, just det här grammatiska, sorg och saknad, det går ju inte riktigt ihop. Men jag valde det bara för att det flöt bättre när man sa det. Sorg och saknar podden som var det första. Men sen var det någon som sa, som kommenterade när jag skulle byta namn, att hon tyckte att det var så fint just att saknade kändes som någonting man gjorde just nu. Ja, så det var sorgen precis. Och så sen var det sakna som man gjorde just nu. Det tyckte jag var fint. Så då behöll jag det helt enkelt.
Och det klingar bra. Sorg och sakna liksom. Jag tycker det klingar bra. Och sen just det här att sorg handlar ju... Du och jag pratade om sorg i avsnittet som du var med i. Som heter Samtal om sorg. Då pratar vi ju mycket om sorg och just att det handlar om saknad och även förlust och besvikelse.
Ja.
Är ju verkligen det.
Ja, exakt.
Vi pratade lite om te här innan. Och du sa att ditt te var, som du gillar är, vad sa du nu? Det var russin.
Kanel. Ja, det är äpple, russin och kanel.
Så sa du. Ja.
Jag har en sån där, på något vis, ja, jag skulle inte säga hatkärlek till te, men det är liksom, jag kommer inte riktigt överens med te. Alltid. Mm. Det är så där, ibland är det bra och ibland är det så där. Men just det där teet, det funkar alltid.
Vad är annars ditt drink of choice?
Jag är så tråkig så jag dricker nog helst vatten. Vanligt vatten. Annars säger jag också, jag dricker mycket kaffe men jag är inte jätteförtjust i kaffe. Vilket ju är, det är jättekonstigt att jag fortfarande... Ja, precis, nu föll vi.
Nu föll det här hela konceptet.
Men du älskar kaffe, eller?
Ja, men gud, jag klarar mig inte utan kaffe.
Nej, men det är det
som... Jag bara älskar kaffe.
Ja. Det är det som är så konstigt. Jag vet inte om jag skulle klara mig utan kaffe heller. Men jag lyckas inte riktigt komma överens med smaken. Ja, det märker jag det där. Det är något, typ, det är något beroendeaktigt.
Men alltså, gud vad skumt. Jag var sådär att jag drack inte kaffe. Jag var också sådär att jag drack bara vatten typ. Fram tills ungefär runt jag var 20 skulle jag säga. Då började jag jobba på... Jag började extra knäcka och jobbade på ett dagis.
Mm.
Och där drack ju alla kaffe. Och jag bara, okej, nej men alltså ni sitter här och dricker kaffe och äter era kakor. Så jag provar. Och det var någonting med det. Det var så här, första gången jag bara insåg att I get it liksom. Jag fattar här varför ni sitter med er kaffekopp och en kaka efter lunch innan ni ska in i barnhavet igen. Ja. Liksom.
Jo, men det blir den här lugna stunden liksom.
Ja. Exakt.
Mm. Ja, jag tror att jag började när jag kämpade faktiskt för att börja dricka kaffe. Med mycket mjölk och allt det där.
Mm.
Men sen var det så där när jag pluggade då var det så där att jag behövde... Ja, men du vet, alla säger att man blir så pigg av kaffe.
Ja.
Yeah. Så att jag tänkte att nu måste jag verkligen dricka kaffe. För jag, ja, men du vet när man pluggar, man är trött av motivationen, tryter och allt möjligt. Jag fick som ingen, det funkar inte för mig.
Mm.
Heller.
Nej.
Men så här 15 år senare så dricker jag ju ändå kaffe. Av någon märklig
anledning. Det är lite spännande att du dricker kaffe fast du inte egentligen gillar det.
Nej, jag vet. Det är jättekonstigt.
Och du dricker te men du gillar inte egentligen det riktigt heller.
Nej.
Så det är verkligen, det är vattnet. Det är vattnet som är grejen.
Ja, men det är klart att jag kan dricka läsk och sådär. Ja, jag vet inte.
Ja.
Nej. Märker man
ja.
Men hur dricker du kaffe? Är du sådär att du dricker olika sorter då? Eller vill du ha svart kaffe?
Jag är jättetråkig på det där för det ska vara samma. Jag brukar kalla, alltså det här är lite kul, för jag kallar det för fulkaffe det jag dricker.
Jaha, det har jag aldrig hört.
Det är klassiskt Malin. Allting i min värld som är inte så fancy så här. Det blir ful för mig. Har jag insåg precis nu när jag pratar med dig. Till exempel då. Mina föräldrar de har en så här extrem kaffe. macchiato, bla bla bla, espresso, despresso, du vet så här,
ja, det är vanligt.
State of the art, så, ja, så de gör liksom världens så här, du vet, coffee house kaffe varje dag så. Och så när jag var hos dem förut för massa år sedan, så bara så här, ja men ska du ha kaffe då? Jag bara nej, alltså jag vill ha sånt där. Jag vill inte ha det där. Det är för konstigt. Jag vill ha snabbkaffe. Jag vill ha så pulverkaffe liksom istället. Jag vill ha ful kaffe.
Jag älskar snabbkaffe.
Jag med. Så det är så här,
det finns en kaffebindning ändå här.
Ja, du ser. Du gillar också ful kaffe.
Ja, ful kaffe. Men är du också en sån som ful dansar?
Ja, lätt. Ja. Mm. Och sen till exempel om det är någon som ska vi köpa pizza, alltså du vet så här, ja men vi köper pizza från någon pizzeria så här, jag bara nej, vi ska köra ful pizza, och det är alltså den här frysta som man slänger in i ugn. Så allting just som är så här basic men går snabbt och som är enkelt liksom, det är ful, ja, för mig. Vilket är lite kul, för det borde ju inte heta ful då egentligen.
Nej, men jag tänker att det kanske ändå, alltså just fuldansa.
Ja.
Det är väl också lite som en fryst pizza, eller jag får säga.
Ja, exakt.
Det är liksom gör grejen.
Ja. Ja, det är jättekonstigt. Jag som brukar vara så himla noga med ord i vanliga fall. Men så, jag har vissa konstiga ord för mig. Säger liksom lite konstiga saker. Som man bara får vara. Jag har en väldigt nära vän som när vi växte upp tillsammans. Då kallade hon alltid när hon skulle ta någonting. Så här, jag tar en kaka. Eller, ja, du vet sådär. Då kallade hon det alltid för snor.
Ja.
Alltså ja. Så här. Nej, jag snor en kaka. Liksom.
Ja.
Jag snor ett glas. Liksom. Jag snor. Liksom. Så hon snor allting. Och jag tror att hon fortfarande säger det idag. Fast jag bara inte tänker på det.
Men jag tänker att det där är ju väldigt olika. Vi har säkert många ord här uppe som... Vi ska ju tvärgöra saker. Och det vet jag var väldigt konstigt för mina kusiner som är då... Ja, men från Örebro-trakten. När de hälsade på oss, de tyckte att det var så konstigt när vi skulle tvärduscha till exempel. För de tyckte liksom, vadå, ska ni duscha på tvären? De förstår liksom inte.
Ja.
Men tvär är ju liksom, nej, det är ju när vi snabbgör någonting.
Tvär? Jag ska tvärduscha. Mm. Ja, men det är verkligen precis som mitt fulkaffe. Alltså så här, ja, men det går snabbt. Det är tvärkaffe eller tvärduscha eller
ja.
Tvärpizza då.
Ja.
Alltså det är så roligt med ord och språk och dialekter och grejer.
Ja, det är det ju.
För idag ska vi prata lite mer om, du och jag, vi spånade ju lite på vad vi skulle prata om för ämne idag. För lyssnarna. Och vi touchade lite grann på det här med anhörig, alltså anhörigstöd. Känns det fortfarande som någonting som ligger högst upp på hjärtat som vi ska prata om, eller har du någonting annat på gång?
Jag tänker att vi absolut kan prata om anhöriga, för jag tror att det är allt för sällan att prata om anhöriga och det stöd de behöver.
Ja.
Så det tänker jag absolut att jag vill prata om. Om inte du har någonting annat.
Nej, jag känner också det. Den här vikten av anhörig. Att ha anhöriga. Men också precis som du säger. Att anhöriga brukar ofta vara de som faller mellan stolarna.
Ja, exakt. Och jag tänker. Nu blir det så lätt för mig att gå till mina egna erfarenheter.
Ja.
Men jag har ju till exempel. Min pappa, jag har min mamma också, men min pappa kunde ofta prata om när min son gick bort. Att han tyckte att det var, han fick en sån dubbel sorg eftersom han ju såklart sörjde sitt barnbarn. Men han sörjde ju så starkt också min sorg.
Ja.
Att hans barn mådde så fruktansvärt dåligt.
Mm.
Och det är klart att föräldern i honom då ville ju göra allting för att stötta mig.
Ja.
Men jag vet inte riktigt, det har vi faktiskt aldrig pratat om. Jag vet inte riktigt hur mycket han fick stöd i sin egna sorg. Mm. Den här, både den för min son då och den han kände för mig. Och det var ju då aldrig någonting som jag reflekterade över just då i stunden.
Ja, men precis. För det var ju min fråga där. Det var ju verkligen, men du svarade på den själv. Det där, liksom, vilket stöd fick han i det? Men då vet vi inte riktigt det. Och kanske inget alls då, om jag förstår det rätt.
Nej, men jag tror det är väldigt vanligt att det blir så. Att anhöriga, och det kanske man gör också själv. Att man tänker liksom att men man som värderar ner sin egna sorg på något sätt. Mm. Och att man jämför lite. Att vad har jag? Jag ska väl inte må så dåligt.
Just det.
Eller vad tänker du kring det?
Jo, men det är precis så. Jag tror också det, att man tänker att det drabbar ju inte mig i alla fall. Så vad har jag för rätt då att... jag tror att det blir så att man tänker så automatiskt. Det var nog vanligt att man, precis som du säger, att man värderar ner det. Att men det är ju inte mig det händer, eller det är ju inte jag. Så jag har ingen... Vad klagar jag för? Liksom. Jag ska ju bara finnas här nu för den här personen. Alltså den som nu går igenom kris eller sorg eller är sjuk eller sådär. Och så tänker man inte på att det blir ju på något vis en börda på en själv, fast bara ett annat perspektiv. För att om man inte har anhöriga när man är i kris eller sorg eller sjukdom eller några sådana här saker, så då blir ju det blir mycket, mycket tyngre. På något vis så blir ju de anhöriga ens krockkuddar runt om. Så snacka om att anhöriga då behöver ha det de behöver för att kunna vara det också i samma veva och ta hand om sig själv i sin sekundära sorg då, eller sin sekundära kris.
Ja, och jag tänker att någonting som man kanske ofta glömmer bort, det är ju det här med de anhörigas egna mentala ryggsäck.
Mm.
Det kan ju finnas någonting i deras ryggsäck då som gör att sorgeprocessen kickar igång ordentligt för dem, så att de har liksom ett eget trauma som de egentligen skulle behöva hantera i den situationen. Jag tänker att det är så mycket som kan hända många runt omkring när det blir en förlust eller ett trauma.
Jag har ju gått igenom ganska mycket sådär sjukdom, och jag gick igenom en skilsmässa och sådär. Ja, men du vet, det livet händer och det händer grejer och sådär.
Mm.
Och jag kan ju verkligen känna det liksom, att jag hade nog inte klarat mig så bra som jag gjorde, eller klarat mig alls faktiskt, om jag inte hade haft stödet av mina anhöriga. Men samtidigt så har de har aldrig sökt stöd för att kunna stödja mig då. Och det gör mig lite ledsen, för att jag tror inte att det finns det stödet riktigt heller. Men, alltså, låt säga så här att jag har någon i min närhet som far illa eller har det dåligt på olika sätt, och jag försöker finnas där för den. Och så precis som du säger så bra där, liksom, att ens egna trauma kanske också i ryggsäckarna, att det påminns om någonting. Och så händer det någonting. Och så bara, vart ska man vända sig då? Sådär, liksom. Gå till vårdcentralen och bara, nej men jag vill ha anhörigstöd. Liksom. Finns det ens?
Det finns det nog kanske inte. Det vet jag inte. Men jag tänker att det är väldigt, det är så synd det där.
Ja.
Jag har tänkt mycket på det på senaste.
Mm.
Just det här att vi borde kunna mer.
Ja.
Det är så lätt att alltid få en massa skam och skuldkänslor för våra naturliga reaktioner. Även de här som kommer liksom instinktivt. Det är märkligt det där, hur vi kan kunna så lite om
det mänskliga psyket.
Ja, men exakt.
Mm. Ja. Ja, för att alltså jag, den här traumautbildningen som jag har pratat lite om där och skrivit lite om, där är det ju Bessel van der Kolk som leder den.
Mm.
Och då var det någon sån här Q&A när man fick träffa honom på Zoom. Det var rätt coolt faktiskt att få ställa frågor till honom och sådär. Och då var det ju, då fick han förtydliga ytterligare det här, liksom det han menar med, men varför sker det ett trauma? För att vi upplever ju trauman hela tiden i livet på olika sätt. Små trauman eller stora trauman, eller det finns ju ingen värdering eller gradering i det heller. Utan det är ju liksom, ja men det sker trauman, låt säga. Men det behöver inte bli ett trauma bara för det. Och han säger ju liksom att egentligen så har det ju blivit ett globalt trauma nu. Med allting som händer i världen och vi har fortfarande ju, fast vi glömmer det ibland kanske, att vi har pandemin. Alltså det blir som ett globalt trauma. Men alla blir inte traumatiserade av det. Och han frågade då, eller det var någon som frågade så här, men vad är det som gör det att vissa inte blir traumatiserade av samma globala, för i det här fallet ett globalt trauma. Mm. Vad är det som gör att vissa blir traumatiserade och andra inte? Och då sa han det, men det är jättemånga olika faktorer som spelar in såklart. Men en sak som han verkligen har sett, det är att om du inte har det här stödet, om du går ut liksom och inte berättar, inte bearbetar tillsammans med någon eller några, eller du vet det här med medreglering eller samreglering, att det finns någon där som, liksom, som är den där krockkudden. Mm. Det kan vara en väldigt stor och stärkande bidrag till att det faktiskt blir traumatiskt, så att det blir ett trauma hos dig. Så just den här liksom bearbetningen tillsammans med andra människor,
mm.
med just anhöriga eller någon som lyssnar, det är liksom A och O, alltså det som kan avgöra om det sätter sig i kroppen eller inte, liksom, en trauma.
Ja, det sociala är så himla viktigt.
Ja.
Men har du någon gång upplevt, för det tycker jag att man hör ibland, upplevt anhöriga som inte har förstått.
Ja. Och det säger han också. Mm. Att det är jätteviktigt att man hittar rätt personer. Ja. För att man vårdar då den här berättelsen som du sitter med. Din kroppsberättelse. Att det gäller verkligen att hitta personer som kan möta upp. Och det är inte så lätt. För att det kan nästan bli värre om du träffar på personer som inte lyssnar eller som inte validerar eller till och med liksom avfärdar när du ska berätta. Mm. Då kan det faktiskt bli värre. Så att jag kan verkligen förstå det. Men jag tror att människor generellt förstår inte riktigt vad det betyder att medreglera eller samreglera heller. För att många tror så här att om någon kommer till mig och den har kris och har det jättejobbigt, då måste jag komma med råd, eller jag måste veta exakt vad jag ska säga, eller jag måste liksom, och det här kan säkert du verkligen känna igen, vi har pratat om det du också, det här med, ja men vad ska jag säga då, hur ska jag bemöta den här personen och sådär.
Mm.
Men det behöver inte göra så himla mycket, det räcker med att du bara finns där, och jag vet att det låter flummigt, men det räcker med att du är närvarande, alltså fysiskt närvarande. Mm. Att du lyssnar. Att du andas tillsammans med personen. Att du finns i dens närhet. Prata med en lugn röst. Har en avslappnad hållning. Kanske bara har ett respektfullt avstånd. Men att det finns en hand där i närheten. Så att den kan ta dig i handen. Du kan fråga. Vill du ha en kram? Får jag ge dig en kram? Alltså det behövs verkligen ibland. Alltså det behövs inte mer.
Mm.
Men jag vet att du och jag har pratat om det där, förut också. Det här med att just, ja men hur ska jag göra det? Jag tänker på dig med det som du upplevde och din svåra sorg och förlust, och att det verkligen var de människor som kunde liksom inte bemöta dig i det.
Nej, men så var det ju. Mm. Och jag tänker just det här som du beskrev, att det kan bli värre ifall man möter någon som inte kan hantera det man säger och känner. För det kan jag uppleva själv, att om det var någon, alltså, sorgen blev på något vis min bebis som jag behövde skydda. Och om någon nära eller inte så nära sa någonting som ruckade till min bebis på något sätt, eller liksom tyckte att jag borde lägga bebisen ifrån mig, då blev det ju så där att jag ännu mer krampaktigt höll fast vid mina känslor. För jag tänker att det också är någon slags balansgång, inte bara med sorg efter en förlust, men sorg och alla typer av jobbiga känslor, att det blir någon slags balansgång att släppa in det här positiva igen.
Och det är svårt tycker jag, för att just, nu vet inte jag om det handlar om mig specifikt, för jag är så ordnördig. Men jag har så svårt för det där med just positivt och negativt just nu. Men jag ser bara framför mig alla de här människorna som man har träffat genom livet. Och när man har det jättejobbigt och man kanske bara gråter och har det asjobbigt med någonting. Och så säger personen, ja men försök se lite positivt på saker och ting.
Ja, den har man ju fått höra. Men och det där kommer ju alltid. Jag menar allt det här om att allt händer av en anledning och alla de här klyschorna som man bara säger. Jag tror att det värsta med dem är att det är just sånt som, ja men vi har lärt oss, det sitter liksom i ryggen att man ska säga så. Så då säger man bara så, det finns inte ens någon känsla bakom. Det är bara, ja men, kom igen.
Exakt, ryck upp det nu. Liksom. Och nu sa du någonting skitviktigt. Och jag tror verkligen, här har vi, du touchade liksom kärnan på det här nu. Du sa, finns det en känsla bakom det? Eller inte?
Mm. Ja, exakt.
Det är kanske obekvämt liksom, för den andra. Och då blir det helt plötsligt att man känner sig själv då obekväm i sina känslor. Man kanske bara hade behövt någon som lyssnade. Men istället då så får man, ja men var lite mer positiv. Var inte så negativ. Och så. Mm. Oh.
Ja. Men jag tänker också att det blir viktigt. Det där kan jag ofta, eller jag ska inte säga ofta. Men ibland så kommer det ändå sådana där saker på mitt konto, att det blir så svårt när man lyfter fram alla de här sakerna som man inte ska säga, då blir det plötsligt så svårt att veta vad man ska säga, och att det på något vis ska förstärka det här att personer drar sig undan.
Just det.
Och jag tänker att det blir viktigt också att säga liksom att alla kommer vara obekväma i en sån här situation. Jag tänker att hur utbildad man än är, kanske, så är ju en svår situation att möta en person som är utom sig av starka känslor, vilken känsla det än må vara.
Du menar liksom att man har gått beyond det här, alltså från att ha väldigt starka känslor, för det har ju vi alla, precis som du säger, men om man går beyond det, alltså utanför det, så att man är liksom i ett annat land nästan, alltså förtvivlan som inte går ens att sätta ord på. Är det det du menar?
Ja men alltså jag tänker om någon, det kan ju vara efter sorg efter en förlust, eller att man sörjer en skilsmässa. Alltså det finns ju de här situationerna när det kommer väldigt starka känslor. Och det kan ju vara obekvämt att möta det, att vara den personen som är liksom, ja men att vara krockkudden, om jag ska använda samma ord som du gör, så tänker jag att det kan ju vara väldigt svårt och obekvämt.
Mm.
Och ibland kan det bara komma ut, ja,
en groda.
Ska säga. Ja, men det kan komma ut en groda eller flera grodor.
Ja.
Men det behöver ju inte göra någonting. Man kan ju säga förlåt, även om det går ett tag och man liksom kommer på att men oj, det där kanske, det där borde jag nog inte ha sagt. Man kan ju bara backa och säga oj, det där blev dumt.
Vad var det för saker som du tyckte var liksom nej, vi har pratat om det här. Var lite positiv, var inte så negativ, men vad var det som...
Jag vet inte om jag ska vara den som säger de här sakerna.
Well, let's not go there.
Nej, men problemet är att jag var så himla arg, så att allting som alla sa var liksom... Till och med sådana saker som, alltså, beklagar är ju någonting som alla skriver, du vet.
Just det.
Jag då när det precis hade hänt och skrev på min Facebook status. Typ går in i den djupaste av sorg.
Ja.
Och sen spred sig ju vad som hade hänt. Och då skrev ju alla, ja, beklagar, så. Och då, just då, i när det hände, då tyckte jag också att bara det ordet var så, det kändes som så, jaha. Ja, men som att det liksom, de behövde liksom slänga ur sig det ordet.
Exakt.
Liksom. Men det fanns, det är väl där igen, alltså det kanske inte fanns. Det var liksom personer som knappt kände mig. Och grejen är att jag kan ju höra så här i efterhand. Att det är klart att, alltså, jag gör ju också så. Att om jag läser om någon som går igenom någonting eller så. Att jag också skriver. Jag kan ju också skriva de här. De här orden som vi har lärt oss att man ska skriva. Och det behöver ju inte betyda att det inte finns känsla bakom de orden från mig. Och det är klart att det fanns känsla i de orden bakom, alltså bakom deras ord, att det fanns känslor så. Alltså jag var liksom så triggad av allting, så att bara det tyckte jag var jättesvårt. Och sen började jag också folk säga liksom, ja men Maja, säg om jag kan göra någonting.
Just det.
Och det tyckte jag också var liksom, ja, det är ju fantastiskt fint. Men sen hörde de aldrig av sig något mer.
Nej.
Och då, ja.
Typ jag finns här och sen så bara, hallå, var tog du vägen?
Ja men lite så. Och då blir det ju så platta ord. Tomma ord.
Ja. Och jag tänker så här nu, vi har de här platta orden, de här tomma orden utan känsla, och sen har vi ju ett kutymspråk också på det. Du vet, av samma anledning som vi säger tack till exempel, så tänker man så här, men vad är kutym, vad är kultur, vad är rätt att säga här liksom.
Ja.
Och så säger man det, för man vet inte. Man tänker så här, man vill i alla fall inte göra fel, så då gör man det som man tror i alla fall är kutym. Sådär. Jag har kommit på mig själv med att jag gärna skriver någonting i stil med, om det är någon som uttrycker någonting, att, alltså, jag håller med den personen. Jag har börjat med det mer och mer nu, att jag skriver typ skit, jäkla skit, fy vad hemskt typ. Fast jag vet inte om det är rätt heller. För man vill ju heller inte förstärka det för den andra. Att det ska bli värre på något sätt. Men jag vet inte.
Nej, den där, är ju svår. Den där är ju svår. Mm. Men jag tänker också så där. Jag vet att jag tyckte att det var skönt när någon liksom, jag vet som, ja men ett år efter det hade hänt, då pratade jag med en bekant till mig. Och hon och jag berättade ju vad som hade hänt, och hon frågade hur länge sedan det var, och jag sa ett år. Och så sa hon, oj, det var inte så länge.
Mm.
Och jag tyckte att det var så skönt, för att annars är ju liksom i vårat land när det har gått ett år, du vet, det första sorgeåret och sen ska det väl börja bli bättre.
Just det.
Men jag tänker allt som validerar att det man känner är okej, okay, även om man säger liksom, men jävla skit situation, det här har varit ju så orättvist och dåligt. Så jag tänker att det kan vara precis vad man behöver höra.
Ja, för det är ju jäkla skit.
Ja.
Det är ju det. Om någon går igenom någonting sådär och det du gick igenom också. Det är ju jäkla skit.
Ja. Ja, det är det.
Ja.
Det finns som ingenting som kan ta bort det.
Udden av det liksom. Nej.
Nej. Eller förstärka det. Alltså,
eller förstärka det. Nej,
man säger.
Du har rätt i. Nej, men du har rätt i det. Det var viktigt att du sa det. Jag tänker på en... jag ska bara säga till lyssnarna också, ifall ni undrar ibland om det blir lite tyst. Vi har lite lagg, jag och Maja. Så det är uppkopplingen, så här, ifall ni undrar. Det funkar, eller hur, Maja?
Ja,
det är bara det att ibland, det tar lite, ibland blir det bara att det tar lite konstig tid med det vi pratar. Men vi klarar oss ändå.
Ja, vi får väl se hur det går att lyssna på sen. Men
jo, det kommer att gå så bra. Så. Snacka om att jag just avfärdade din oro där. Apropå det här med att bemöta. Du, men Maja, du ska se lite positivt på det här avsnittet. På hur det här går nu.
Exakt. Men alltså, jag tyckte att det är jätteviktigt att du sa det där just nu. För att någonstans så vill man ju inte heller, alltså som anhöriga. Och det här är ju det som gör det väldigt svårt.
Mm.
Att man kan ju inte heller bara, tycker jag, gräva ner sig.
Mm. Mm.
Alltså det är ju även balansgång där. Alltså,
ja.
Det går ju liksom, det här positiva måste ju också få komma in.
Ja.
Lite ljus här och där.
Ja.
Och blir det för mycket så får man backa. Och det är det här som är det svåra, att stå bredvid. Och kanske också varför man behöver hjälp. För det är ju en jättestressfylld situation, tänker jag. Att behöva dra ibland och släppa ibland och sitta bredvid. Alltså om man vill verkligen vara det här stödet.
Och det är så bra att du sa det. För att när vi är i sån här otroligt mörker. Alltså när vi är i sånt här otroligt mörker. Av förtvivlan och sorg och trauma och frustration och kris och så här. Det händer ju också någonting med hjärnan. Den hamnar i någon slags filtreringsmode. Så det betyder också att du inte riktigt själv ser heller allting klart. Det blir liksom lite som att hjärnan kommer börja filtrera ganska hårt. Och då börjar den filtrera i överlevnadsmode. Liksom. Så att det kan bli också så att då kan man verkligen behöva, precis som du säger, då kan man också behöva utomstående som faktiskt ser saker ur ett annat perspektiv än de här kognitiva villfarelserna som din hjärna blir försatt i.
Mm.
Och jag tänker också då på att det är i traumaläkning, då är det jätteviktigt att man håller båda ändar av det där. Jag har skrivit om det där på Instagram också, att man håller båda ändar av traumat, det som du går igenom, och istället då för att kalla det för positivitet eller så, här, så kallar man det för resurser.
Mm.
Alltså vad har jag fortfarande för resurser här nu att ta mig igenom det här? Och så håller man båda ändar. Och läkningen handlar om att acceptera och se båda ändar. Och också skapa utrymme för båda ändar. Mörker och ljus.
Ja, jag brukar kunna säga Och det här är inte alls, tror jag, kopplat till vetenskap på något sätt. Men just det här med sorgarbete hör man ju ofta om. Det är ett ord som man kan höra. Men för mig är det här sorgarbete det vi pratar om nu. Just det här att hålla i båda ändar och lyckas balansera och jonglera. Och liksom gå framåt och bakåt och vara modig och vara svag. Alltså det är liksom, det är ju en väldig kamp.
Det är en kamp.
Nej, men just att hålla fast i det här ljuset som jag brukar prata om. Alltså det där ljuset som man ser långt där framme. Och ha det som en kompasspunkt även om man inte alltid känner att man är där.
Och jag tycker det var så fint nu hur du beskrev det liksom med att hålla båda sidor, alltså hold both ends då, mörker och ljus. Men sen beskrev du som att det tog det vidare liksom till att det skulle vara balans och att man skulle jonglera det och det skulle vara sådär. Och även det är ju en del av helande och läkningsprocessen, att också känna att du behöver inte göra det. Du behöver inte balansera det, du behöver inte jonglera det, utan det du bara behöver egentligen göra, bara, ja, jättebara, det är bara, nu säger jag bara igen, det är att det finns och att du ser det, att du medvetandegör det. Sen kan det ju vara så att ljuset är väldigt litet just nu och mörkret är väldigt stort, och det är också okej. Det finns där ändå, man säger.
Mm.
Så.
Mm.
För visst är det lätt att när man börjar prata om någonting och att ja, men det här är en del av läkningsarbete eller det här är en del av liksom processen, att man själv liksom då börjar lägga på egna krav på, ja, men då måste det ju nästa steg vara också att man kan göra så här med det liksom. Och jag tror att här har vi verkligen utmaningen att tillåta sig själv också, att bjuda in sig själv till att ja, men om jag nu går på, låt säga om man tittar på en bil, så kör jag liksom lite på ettans växel just nu. Jag har inte förmågan just nu att gasa på femman. Alltså det är så way off, jag kan inte ens se det liksom. Så jag kör ettan. Jag kör ettans växel.
Mm.
Och vad ryms i det då? Jo, det är kanske en liten boll av det ljus, av ljuset liksom. Och att det får bara finnas där lite grann vid sidan av. Och att det är också då i begreppet hålla båda ändar.
Mm.
Med hur jag tänker då?
Ja, men jag tror det.
Ja.
Jag vet att det jag får så här associationer till, det är att jag har sett någon, ja, det var också på Instagram, men just när de skriver någonting om att det handlar inte om att lära känna ditt trauma, för det känner du redan.
Mm, precis.
Utan...
Ja, men gud vad roligt, det var faktiskt jag som skrev det.
Är det sant?
Du läser mina inlägg.
Ja, men det gör jag ju såklart.
Du läser mina inlägg.
Ja, men, men vad bra att jag lyckas. Ja. Ja, men alltså jag tycker det där är så himla...
Ja, men säg det till lyssnarna så de vet.
Ja, men då kan ju du säga det så att inte jag...
Nej, men det var, du sa det så bra i och för sig, jag skulle inte ha avbrutit det. Men det var ju just det där att vi känner våra trauman väl. Det handlar inte, traumaläkning handlar inte om att lära känna det eller hantera det. Utan utmaningen är att lära känna och hantera. Att vara glad igen. Ja, att ha det bra igen. Att precis. Må bra igen.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Ja.
Nej, men alltså, det där är ju verkligen så sant.
Mm-hmm.
Och risken är ju, och det är klart att anhöriga, om vi nu ska hålla den kopplingen, är ju såklart rädda för att personen som är i mörker kommer stanna där. Det är väl därför man hela tiden drar och sliter, för att de ska komma därifrån. Men ja, nu vet jag inte ens vad jag skulle säga.
Nej, men alltså jag fick
det där,
en, Ja, men ja, det är superfine. Jag är likadan. Vi glider bort i
alltså, det här är ju problemet. Det här är problemet med en sån där kreativ hjärna som vi pratade om i början. Ibland så bara flyter saker.
Vi bara glider bort så här. Men jag såg framför mig en, vi ska ju börja avrunda, men jag såg framför mig en film som heter Midsommar. Och det är en amerikansk film, men den utspelar sig i Sverige med viss svensk cast också.
Mm.
Och det är en skräckfilm, och jag vet inte om jag kan rekommendera den. Ni kan väl se den om ni inte har sett den, men den är ganska läskig faktiskt. De åker till Sverige och firar midsommar, och så visar det sig att de kommer till någon slags så här midsommarkult som handlar om offer och såna här grejer. Den är jätteläskig.
Mm-hmm.
Men i slutet, och jag ska inte spoila filmen, men däremot så ska jag bara ta in en scen på slutet som inte har något med själva egentligen handlingen att göra, så det är därför ingen spoiler. Så är det i alla fall en av personerna som har en svår ångest, alltså personen har så svår och jobbig ångest så att hon vet liksom inte riktigt ens vad hon ska göra av den. Alltså, det är beyond känslor. Det är liksom kroppen och hennes psyke bara hamnat i en sån här extremt mörker. Alltså, det är bara så här mega, mega ångest. Så att hon bara ligger på golvet så där, och bara, och det som händer då är att hon sluts upp av typ 10 eller 15 kvinnor som bara liksom sluts upp runt henne och lägger bara en hand på henne så här. Och så bara, och just när de gör det allihopa, då bara kommer det här ångestvrålet ut från henne. Hon skriker ut sin ångest liksom. Och det som händer då, det är att de andra kvinnorna, de gör detsamma. Så de börjar också skrika, fast det är inte sin ångest, utan de kanaliserar henne. Så att de på något vis så tar de hennes och skriker med henne och liksom förstärker hennes ångestvrål så att det blir som en, som ett stort lejonvrål ute i universum liksom.
Ja.
Och det är så otroligt kraftfullt. Nu rekommenderar jag inte er allihopa här. Ni behöver inte göra det här, men det var någonting så otroligt kraftfullt i att ha då en eller i det här fallet flera personer som skjutsade ut ångesten tillsammans med en liksom. Det här vrålet av ångest, så att liksom jag validerar det och jag hjälper dig med det liksom.
Ja, men det var väl verkligen att kliva in i någons smärta och situation.
Ja.
För det tycker jag, just det där med skrik var ju väldigt, för det vet jag att jag har skrivit om, och just det här, ja men efter sorg och kanske andra känslor också, att man kan känna som ett skrik. Man går runt som vem som helst och ler och pratar och socialiserar och allt möjligt, men inombords så känner man ett skrik av ett smärta. Och jag tänker att just att få ut det där skriket och känna att andra människor slutar upp och hjälper till och kanske lyfter det. Ja.
Och lyfter det och liksom skriker ut det med en liksom, och att det är okej. Såklart är det jättesvårt för anhöriga, precis som du säger, att veta då exakt vad, hur mycket ska jag göra då? Och vad kan jag göra?
Ja.
Svårt.
Ja, men jättesvårt. Och jag tror att det blir extra svårt om man tror att man måste veta.
Ja, exakt.
Alltså jag tänker utan att fråga, utan man tror liksom att man rent instinktivt ska veta vad man ska göra.
Hur hade du ställt till om någon hade sagt så här, jag vet inte vad jag ska göra, så vad behöver du från mig? Hur hade du tänkt om den? Eller hur hade du känt om den? Hade det också varit en sån här floskligt liksom?
Nej, det tror jag inte. Men saken är att jag tyckte själv att det var väldigt svårt att veta vad jag behövde.
Och vad jag
har hjälp med. Men i så fall hade ju jag kunnat säga det. Jag vet inte. Kan du bara sitta här till exempel? Och sen om den personen, alltså jag tänker som vi tog upp det där att människor skrev till mig att säg bara till om det är någonting och sen försvann. Om man ställer en sån fråga så blir det ju viktigt att man ställer den kanske igen och igen. Och kanske på lite olika sätt och visar att man faktiskt står kvar där.
Ja, det där är så himla viktigt att du säger det. Jag tänkte på en grej innan vi verkligen ska börja avrunda. Men jag tänkte på det här med barnuppfostran och såna här saker. Alltså generellt så brukar ju folk kanske ibland missuppfatta det där liksom. Ja, nu ska inte jag säga, jag har inte egna barn så jag tänker inte gå in här nu som en föräldraexpert. Så, men det jag verkligen
annars har förstått... är man ju alltid det innan man skaffar barn.
Eller hur? Men jag har varit barn så att jag har lite
erfarenhet. Ja, exakt.
men då brukar man ju ändå tänka så här, ja men det är kvalitet liksom. Det är kvalitet, barnen behöver kvalitetstid. De behöver där och där och där. Men nej, alltså när det gäller anknytning och en trygg anknytning, då behöver barnen kvantitet. De behöver återkommande vård, återkommande uppmärksamhet, återkommande. Så att jag tycker du touchar in någonting väldigt fint där nu. Att det är samma som anhörig, alltså när du har någon i din närhet som har gått igenom eller går igenom såna här saker. Det är det återkommande, det är kvantiteten. Att fråga igen, finns där igen? Liksom. Så att där tycker jag du lyfter upp någonting viktigt. Att, ja, men kom tillbaks, liksom. Kvantiteten. Ja. För att ditt nervsystem behöver ju nästan omformas lite grann igen. För ditt nervsystem kanske är liksom lite satt i barnmode igen i det här läget. Liksom. Och då är det verkligen kvantiteten du behöver.
Ja, men nervsystemet måste ju vara väldigt otryggt, tänker jag.
Ja, precis. Det har ju fått sig en skitsmäll, liksom.
Ja, precis.
Ja.
Så, och jag tänker ju liksom, ja men som... Det blir kanske lite konstigt om man jämför. Men jag tänker ändå att om du tar ett djur hem till dig till exempel. Så ska de ju gärna ha en liten yta.
Just det.
När de kommer. Just för att de ska känna sig trygga med just den lilla ytan först. Och jag tänker att det blir lite i alla fall samma sak när man är i en väldigt otrygg situation. Som vi pratar om nu. Att man vill liksom, man kanske behöver krympa sin yta och krympa att personerna kommer nära. Och att de håller sig liksom ständigt vid kanterna. Och, så att man kan bygga upp den där trygga känslan igen.
Exakt. Och då behöver nervsystemet påminnelse igen och igen och igen och igen. Liksom att det blir nya vägar som bygger ut. Och hjärnan behöver börja komma bort från det här filtreringssystemet till att börja liksom, hitta ledtrådar av säkerhet igen och trygghet. Och det där är att snacka om process som både kropp och själ och hjärna ska hänga med på. Och det är där, och då är vi tillbaka till vad vi började med, du och jag, det här med anhörigstöd. För att snacka om att vi verkligen har lyft upp i det här avsnittet att anhöriga behöver stöd i det här. Så... det får ni också gärna skriva, ni som lyssnar, om ni vet några som jobbar med just specifikt anhörigstöd eller vart man kan vända sig, så tror jag det kunde hjälpa lite. Men förhoppningsvis du som är anhörig till någon som går igenom någonting jobbigt just nu och du lyssnar på det här, så förhoppningsvis kanske du har fått lite tankar och nya funderingar och sådär. Och det går ju bara att skriva till både mig, poddterapeuten, och Malin och till Maja också. Eller hur, Maja?
Absolut. Frågor.
Ja.
Absolut. Sorg och sakna slänger jag in då.
Ja, sorg och sakna slänger vi in. Och vi länkar såklart till sorg och sakna.
Ja.
Instagram. Så följ Maja nu på Instagram. Recommend.
men jag tänker bara det att om det är så att man är anhörig till någon som är i sorg eller på något vis mår dåligt, så tänker jag att har man lyssnat på det här avsnittet och känner att det är man fick liksom ett tyngd på axlarna för att ja, men man kanske känner att oj, jag har gjort mycket fel eller jag har tänkt liksom sådär. Så allt det vi pratar om nu är ju kanske en bekräftelse på att det är svårt att stå bredvid. Och är det då så att man känner att ja, men jag skulle nog behöva söka professionell hjälp, så tycker jag att man ska göra det. För jag tänker att även om det inte finns kanske något specifikt för just anhöriga, så finns det ju andra ställen man kan söka sig till bara för att få någon att prata med och kanske lasta ur sig jobbiga känslor.
Ja, exakt.
För det kan ju komma en massa andra känslor också. Inte bara att det känns svårt. Man kan ju känna sig ilsken eller orättvist behandlad eller avundsjuk. Mm. Alltså jag tänker, det är så, kan komma så väldigt många känslor av att stå bredvid. Ja.
Och skam och skuld, alltså verkligen. Så, ja. Så jag säger som du här nu, slänger jag in. Jag jobbar jättegärna om du känner att du vill jobba och du behöver stöd. Jag kan definitivt på min mottagning som är online ta emot samtal. Och vi kan titta på det där tillsammans. Och jag kan samreglera och medreglera med dig som behöver stöd. Och vi kan också sortera de här sakerna. Så det är bara, säg så här, recommend till mig själv då, till moderapeuten.
Men det var väl jättebra att du fick in det också, tänker jag.
Ja. Men all right, Maja. Det här var vårt första lördagsfika och vi har pratat om... Ja, vi börjar lite med kaffe och te och alla möjliga saker. Och sen har vi gått igenom anhörigbiten. Och jag tycker det var så otroligt viktigt att du avslutade med det där också. För det här avsnittet, precis som alla andra avsnitt i poddterapeuten och så som jag vet att du jobbar och din... ledstjärna också, Maja, är ju också, det ska inte bli tyngre, utan det är meningen att lyfta upp olika saker. Det är som ett smörgåsbord så här.
Ja,
att så ta det du vill ha liksom. Så är det någonting som resonerar hos dig, så ta det, och är det någonting som inte resonerar hos dig, så kan du slänga bort det eller spara det till senare. Det är superfine.
Precis.
Ja. Och vi får se vad vi hittar på i vår nästa lördagsfika, för du kommer ju tillbaka såklart och då har vi ett annat ämne. Så ni som lyssnar på det här nu också och blir nyfikna på ämnen och har önskemål på ämnen, så skriv jättegärna också vad ni vill att vi ska ta och tackla nästa gång.
Ja, det är ju alltid det bästa, tänker jag.
Bra, tack så jättemycket, Maja. Jag hoppas att ni som lyssnar stod ut med våran lilla lagg här med lite fördröjning. Men jag tycker det funkade superbra ändå, eller hur, Maja? Hur känns det för dig?
Det känns jättebra. Jag är jätteglad. Jag ska lyssna på det här avsnittet när det kommer.
Mm, jag med. Ja, men toppen. Och vi ses ju snart igen, du och jag. In vår nästa lördagsfika.
Jättekul.
Ja, tack för idag. Hej då.
Tack för idag. Hej då.
Och tack till dig som har lyssnat.